Det var ju näsblod sista veckan och min Malin som jag var med, därmed som var min co-host. Hon tappade ju håret sista veckan. Det var en ljudtekniker som slutade som ljudtekniker mitt i allting. Han gick rakt in i väggen. Ett producent som kom hem och gick in i väggen. Han var borta 3 månader. Första säsongen var ju blodig alltså.
Jag hittade en jätterolig artikel här från, det här är då 2009 och det är Mattias Kron på Nöjesguiden som skriver så här. Jag tänker förutspå en liten trend, vi kan kalla den för bistronomi. När fancy finkrogar upptäcker hur komplicerat det är att hålla sig till dyra råvaror, stärkta dukar och små detaljer som ändå ingen uppskattar. Då tar de till sig sitt förnuft till fånga och gör om krogen till en lite enklare bistro. I Köpenhamn är det redan verklighet. 3 krogar gav upp sina Michelinstjärnor. Det här, pratade vi i mars 2009. Vad roll kök ett sånt bistronomikoncept skulle du säga?
Nej, men det är så roligt att du tar upp det här och jag behöver inte ta upp det. Det är bra research, verkligen. Nej, men jag kom ju hem 2001 från Frankrike. Och jag hade med mig min spanska kompis, så därav är det fortfarande spanska grejer. Så han var min souschef. Och då jobbade jag för Rolf Nilsson i 1,5 år innan Rolf var tvungen att sälja. För han hade öppnat massa restauranger som inte gick något bra. Och det ska man ju veta, det är väldigt svårt att driva restaurang och få det att gå runt. Så han misslyckades och var tvungen att sälja. Och där stod jag och Claes och drev redan Rollkök åt honom.
Då hade ni jobbat än några år?
Ja, så vi, med Antonio och 2 stammisar så fick vi, och banken, så fick vi möjlighet att kunna köpa Rollkök av Rolf Nilsson. Men det som hände när jag kom hem från Frankrike, och jag hade ju liksom hittat oxkinder och massa råvaror, och jag lagade mat på mitt sätt som passade på Rollkök, tyckte jag. Och äntligen så ska det komma en liksom frisk fläkt från Frankrike, som, men vi fick inte något bra mottagande. Det var jättetufft i början. Det var ingen som fattade. Jag tror vår första recension var så här grovt handlag i köket. Och sen någonstans 2004-2005 så gick Marie Le Bordonec. Han kastade in handduken på Lucas Carton. Place Madeleine, 3-stjärnigt etablissemang i Frankrike, och öppnade Le Regalade. Och bistronomin var skapad. Men vi hittade ju våra stammisar samtida. Och någonstans där 2007, 2008, 2009 så lagade jag mat som jag hade gjort redan sedan 2001. Men sen så är det klart att man blir varm i kläderna. Man får mera självförtroende. Vi började få bättre recensioner. Och så helt plötsligt var det ju, bistronomin har kommit till Stockholm. Helt plötsligt låg vi på topp 10 på White Guide-listan. Jag har varit rising star och jag kommer aldrig glömma. Liksom, för jag, som sagt, jag gillar inte trender, och helt plötsligt är man trendig. Och någonting som jag lite föraktar med svensk matjournalistik, det är att allt det nya är häftigt. Men någonstans måste man ju få cred att man har bedrivit en restaurang som har mer att göra än någonsin 20 år senare. Det måste ju också vara kredit på något sätt. Samtidigt som att jag förstår och uppskattar att de ger nya krögare en skjuts in i restaurangscenen. Så det är all heder åt det. Så jag kommer aldrig glömma att jag gick upp och tog emot det här priset som Rising Star på White Guide. För jag hade ju inga ambitioner att göra någon stjärnor eller något sånt där. Men jag sa så här, jag lagar mat sen jag kom hem från Frankrike på samma sätt 2001. Och nu passar det, sen gick jag ner.
Man älskar ju Rollkök, eller många gör ju det. Och Jonas Bolin och Thomas Sandell är ju liksom... Hur mycket av originalinredningen är kvar? Är allt kvar eller är en del kvar eller hur?
Nej, men för de vana Rollkök, det här var innan jag kom med i matchen, så Rollkök, storyn är ju den att, nu har jag glömt, och jag ber om ursäkt, det är en PG som är brorsa till Rolf, PG Nilsson, Svenska Brasserier, och Rolf Nilssons pappa var en legendarisk krögare, så han ville skjutsa igång dem i livet, så PG fick travan, och Rolf fick göra någonting likvärdigt monetärt. Så då hittade han, jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette, men jag tror att det var en österrikisk krog som låg där. Och sen var ju Jonas Bolin och Thomas Sandell i skolan fortfarande. Och sen var det också en tredje kille som Magnus Wretblad som är grafisk designer och kanske en av de bästa vi har haft någonsin. Så de här tre då kokar ihop Rollkök. När man kommer in på Rollkök så är det en öppning till höger. Och den fanns inte original, utan där var det ett tvätteri, vad jag har hört. Och sen så tog man över det där tvätteriet och då hade man en liten lucka emellan och så var det frukost där inne, tror jag. Och sen så tog man beslutet, tror jag, 96 att öppna upp och göra även den delen i Rollköks anda.
Vi ska ju säga det för de som inte har varit där, det är ingen stor restaurang.
Nej, man sitter på varandra och jag tror utan att ljuga att det är den mest välbesökta restaurangen i Sverige per kvadratmeter. För man sitter tamme fan på varandra. Och det var inte jättekul under covid, kan jag säga. För det var svårt att driva Rollkök under covid. Det var det som var stora problemet. Men man sitter verkligen
I knät
på varandra.
Och högt och lågt, tänkte jag säga. I fönstret och på golvet och i baren.
Ja. Men det är, arkitektmässigt så är det ju väldigt många som älskar Rollkök och har försökt att skapa den känslan. Speciellt när vi fick den credden under bistronomi att vi var där. Och vad är bistronomi? Det är svinbra råvaror, enkelt serverade, informell service, inga dukar på borden. Men vi har en vinlista som är lika bra som en trestjärnig krog. Bättre än många trestjärniga krogar, kan jag lova.
Jag tänker lite, tycker du jag är fel ute? Lilla Ego tycker jag är lite bistronomi-feeling.
100%. De är ju otroligt duktiga. Och vi satt ju mycket med Tom och Daniel innan de öppnade och jag skulle säga att jag hjälpte igång dem med alla frågor de hade. Och jag kommer aldrig glömma att de hade filosofin att de skulle ha ett rött, ett vitt, ett rosé och sen en champagne. Och då hade jag, för det, så tänkte jag också när jag öppnade, varför ska man ha massa inventarier och sådär. Men idag så har jag ju fått lägga mig platt för min kompanjon och hans vinintresse. Och idag har jag ett brinnande vinintresse själv, att har du vin så säljs det. Och det är en bra skjuts för folk som gillar mat. Gillar oftast bra vin. Att få in dem i huset också. Det är fantastiskt.
Vem är den idag? Liksom, vem är den typiska gästen på Rollkök, skulle du säga?
Oj, vad svårt. Ja, men som nu i augusti så är det ju... Vi är ju alla guider. Som turisterna köper för att komma till Stockholm. Så, och vi är det är full pott på oss i de där guiderna. Så det är otroligt. Det pratas engelska i matsalen. Speciellt under augusti när sydeuropeerna kommer hit. Ja, det är ju väldigt skillnad på Rollkök och AG. AG är det ju väldigt mycket stockholmare blandat med otroligt mycket Stockholmsturister. Och köttnördar naturligtvis. På Rollkök så är det ju... Jag har svårt att säga. Det har alltid varit ett så här business-tätt, men också mycket reklamare som gillar Roffes. Vi har otroligt mycket stammisar. Vi har varit väldigt duktiga att kunna behålla nyckelspelare i personalen så att folk känner igen människor. För man vill ju bli igenkänd när man kommer in. Det, inte alltid, men oftast.
Jag tycker, speciellt om man bara kanske någon kväll vill gå och ta en öl också, just att det här på Rollkök, att man blir... Det är ett väldigt trevligt bemötande liksom. Jag antar att du har lärt personalen att uppmärksamma gästerna.
Ja.
Det är inte självklart idag när man kommer in. Ibland känns man som man är i vägen bara.
Ja, och svårare har blivit under covid, efter covid. Att hitta folk som ser det mer än ett arbete. Att jobba i restaurang är ett liv. Även på som servis. Det är en passion. Att vilja serva människor. Du är skådespelare liksom, som jobbar på golvet för att göra andra människor lyckliga. Och det är det finaste man kan göra.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket, där satt den.
Men vi kan prata AG, det är jättekul. Alltså, jag kommer ihåg själv liksom vilken hype det var med AG. Liksom. Om du säger så här, Rollkök var ju trögstartad då. Liksom. Det var tufft i början och sen blev det succé. Men AG kommer jag ihåg med den här anonyma entrén. Var det 2011 som det öppnade?
2011 öppnade vi. Sen fanns det ju Allmänna galleriet 925 innan.
Ja.
Som öppnade 06 tror jag.
Okej. Okay. Men jag kommer ihåg liksom att det viskades och det snackades mycket. Just att det var, alltså det här genialiska konceptet kan man tycka då, liksom att ni skulle vara hemliga. Idag är det inget konstigt att ha en krog som man inte hittar till. Det har ju folk fattat, men då var det ju lite speciellt. Var det någonting ni snackar om? Vi gör det lite anonymt. Så här, hur laddade ni upp inför liksom starten av AG?
Nej, men Claes, jag kom ju på att vi behöver ju ha ett krog till så att vi kan kanske jobba på ett annat sätt för att bli gamla med våra krogar. Och då var vi runt och letade. Vi höll på länge med Tennstopet. Tennstopet var jag helt kär i efter att filmen Ratatouille. Neon och...
Men vad var det med Tennstopet liksom, den på hörnan där vid, nära Odenplan?
Jag vet inte, jag bara älskade den här bardelen och den här lilla matsalen där man skulle, jag drömde om att göra fransk ratatouille-romantik liksom. Skulle vi nog göra, fortsätta med svensk husmanskost på riktigt i den här bardelen. Men sen så hittade vi då brorsorna von Rantzien som vi kände lite grann, som ägde då Allmänna galleriet, och så var vi där och snackade med dem, och de ville ha hjälp från oss med köket, för som inte de fick ordning på. Och sen efter några möten så konstaterade vi att i stort sett det är bättre att vi kanske tar över det här och gör våran dröm. Och då, som sagt, som jag pratade om innan, Spanien med Rafa, som har en legendarisk restaurang som heter Gräska i Barcelona, som var med mig första tiden på Rollkök, så älskar vi Spanien och reser mycket till Spanien. Och sättet att äta mat är att du går ut och träffas på en tapasbar och dricker små bärs och äter det lite hungrig med salta grejer. Och sen går och sätter och äter en varmrätt. Det var det konceptet vi startade med. Så det är ju två restauranger i sig. Tapasbaren behöver ju aldrig boka på. Och sen har det ju då spårat totalt i nörderiet med kött. Så idag har vi ju 5 ton kött hemma. Vi blev nyligen då utnämnda som 11:e bästa köttrestaurangen av 101 i den här World's Best Steakhouses, vilket gör att vi får en extremt stor internationell publik som kommer till oss. Och vi har ett sätt som jag inte sett, det kommer från mig, att kommunicera kött. Vi har 20-30 olika typer av nötkött som vi kommunicerar varje dag. Jag går på golvet som köttsommelier, och inte jag där, så är det någon annan kockledd person som är köttexpert som går på golvet och skär kött och pratar kött för att man ska komma rätt. Ålder, ras, kön påverkar jättemycket på smak och konsistensupplevelsen, men framförallt hur hårt djuret har jobbat och vad djuret har ätit. Så det, alltså, nötkött är superspännande.
Men förklara, jag försökte förstå det här. Alltså, det finns ju fördelar med en kossa som står stilla, och det finns ju nackdelar, och det finns fördelar med ett djur som rör sig mycket. Och nackdelar också, för du får olika typer av smak i köttet.
Ja, men jag brukar enkelt kommunicera kött så här. Och det är att det finns 3 olika typer av nötkött. Egentligen 4 om du tar in den gamla Ferdinand-tjuren runt 30 år som fortfarande existerar i Spanien. Det är en klass för sig. Men, och den lyckas vi få hem ibland. Men om vi tar de 3 så är det mjölkrasdjur som är födda egentligen för att hjälpa oss i naturen under många år med att fertilisera och beta gräs och hålla på vissa ställen vattennivåer i under kontroll. Och sen ge oss mjölk till både mjölk och hela den stora mejeriproduktionen som vi har här i det här landet. Vi har världens näst största mejeriproduktion per capita efter Finland.
Det är alla som dricker latte då, eller?
Ja, men vi är helt galna i mjölk fortfarande efter då att inte barnen får mjölk i skolan på samma sätt som det gjorde när vi växte upp. Mm. Och sen har vi djur som är uppfödda för att bli mat. Och om vi tittar på kolhydratsuppfödda djur så är det generellt Amerika, USA. Samtidigt som Australien och Japan där man ger djuren kolhydrater. I USA så gör man det av pengar, skulle jag säga. Man ger dem snabb energi för att de ska växa snabbt och slaktas unga, och det bildas ett kött som är onaturligt mört som alla gillar. För generellt så är det folk blir fascinerade av när det kommer till nötkött, det är att det är mört. Jag är inte där, jag är ju mera på smak. Och jag gillar äldre djur med lite grövre konsistens. Så det är fördelen med det. Sen japanska djuren har ju sin egen kolhydratsfilosofi där djuren blir gamla och ryktas och det tas ultraljud för att se när den är på sitt som topp på marmoreringen. Och det är, alltså Japanese cattle som det egentligen heter, eller japansk svart boskap, har ju en förmåga att absorbera fett i muskelcellerna som faktiskt ingen kan förklara varför. Sen är det då djur som är uppfödda för att bli mat i sista kategorin, och det är naturbete, gräskött. Och jag hyllar ju Skottland som världens bästa nation när det kommer till kvantitet. 3 miljoner djur som föds upp under de bästa förhållanden, gräs året runt, bönder som jobbar prestigelöst för att skapa en kvalitet som folk förstår. Men man ska veta att när man köper naturbete, är det från Sverige, Skottland eller Finland eller var det än är, så är det, du kan inte jaga marmorering, för att de här djuren är oftast ganska magra. Det är heller inte speciellt, det är mört, så mört som egentligen en kossa ska vara, men det är inte, du kan inte jämföra med USA eller Australien eller Japan där djuren är uppfödda på ett helt annat sätt. Det man vinner, som du pratade om när du ställde din fråga, det är ju att det blir en otroligt hög köttsmak. Om det är något land jag äter mest, och jag äter nötkött, jag skulle säga utan att ljuga 5 dagar i veckan, så är det Skottland. Jag älskar skottkött. Det är någonting som man kan äta varje dag utan att tröttna på det. Och jag skulle kunna äta entrecote varje kväll resten av mitt liv tills jag dör och aldrig tröttna på det. Det är det goda som finns. Det blir inte godare än så.
Nu läser jag lite här från Expressen 2014. Då pratar vi om dina drömmar. Att få åka några veckor till USA och leva som cowboy. Så häftigt och så annorlunda. Det närmaste Johan Djureskog är ett sådant liv just nu är hans cowboy boots som står i hallen. Stövlarna ska med den dagen jag åker och provar cowboylivet, säger Johan och skrattar. Sen så tog det ju några år. Sen fick du ju göra det här tv-programmet Världens bästa burgare, en roadtrip i USA. Fick du liksom prova att vara cowboy på riktigt då?
Ja, och sen 2015 då när jag fyllde 40 så tog min fru med mig på en sån här dude ranch en vecka i fortfarande en cowboystad som heter Bandera i Texas. Och det var jag så häftigt, så fick jag vara cowboy på riktigt. Jag har alltid varit kär i de här westernfilmerna och min fru är inte lika förtjust i dem, så då får jag titta på själv. Men och Clintan och alla cowboyfilmer han har gjort, han är ju häftigaste som tycker jag har gått på 2 ben på den här planeten. Friheten någonstans att sitta på hästryggen och bara leva. Det drömde jag lite om under covid också. Jag drömde till och med om att bli lastbilschaffis. Hämta någonting, sitta, helst inte knappt ha någon radio och avstängd telefon och bara droppa det någonstans och sova lite i den här romantiska kupén bakom. Jag var stressad under covid.
Jag förstår. Men världens bästa burgare, var du liksom, var det... Det måste vara skitkul liksom och köra runt där och testa det. Eller var det mycket jobb liksom?
Nej, det var ju näsblod sista veckan. Och min Malin som jag var med därmed, som var min co-host, hon tappade ju håret sista veckan. Det var en ljudtekniker som slutade som ljudtekniker mitt i allting. Han gick rakt in i väggen. Ett producent som kom hem och gick in i väggen. Han var borta 3 månader. Första säsongen var ju blodig alltså. Jag kommer ihåg att jag kom
första
hem.
Första sitt, liksom, för kompakt produktion.
Ja, det var så jävla tajt. Det var liksom 18 timmar framför kameran ofta. Och så var det förflyttningar. Och det var blod. Men sen så säsong 2 så fick vi då en dag till per inspelningsplats och lite break i mitten av inspelningen. Och hela produktionen var till mycket härligare liksom. Om jag tittar tillbaka på just världens bästa burgare så tycker jag att det är roligaste jag har gjort. Alltså alla människor jag har träffat som jag fortfarande håller kontakten med. Jag var ju inte pappaledig och innan då Greta ska in i skolan så kommer jag ta ett break här i vår. Så från 1 februari så drar vi till LA och så ska vi åka LA, San Francisco eftersom jag har mycket polare i Napa Valley. Och sen så kommer vi åka i Yosemite, åka norr och så ner till Vegas. Och sen tror jag att där tar vi en RV och så utgår från ett par veckor runt nationalparkerna. Och sen så ska vi åka ner till New Orleans, Memphis och hälsa på. Jag har varit med på barbecue-VM där, så där har jag mycket kompisar. Och sen så är det New Orleans och hälsa på kompisar. Sen blir det påsken i Florida. Och sen så flyger vi upp till New York och hälsa på han som äger Brooklyn Brewery, som är kanske min bästa amerikanska vän. Han har köpt en ranch där som jag drömmer om, och sen så, eller vi drömmer om, och sen så flyger han. Så vi är hemma någonstans i början på april. Så det ska bli häftigt.
Och, vilken drömresa!
Ja, och sen liksom cocooning och leva i barnens rytm. Det ska bli jättekul. Och jag hoppas att inte de är för unga för och att de pallar lite bilåkande. Jag älskar att åka bil.
Det går säkert bra. Mm. Samlar du på dig liksom intryck då? Det gör du såklart när du går på krogen och sådär. Liksom.
100%. Det är så jag hittar min inspiration. Det var en period i livet där jag bara läste gamla Hagedal och Kajsa Warg och sånt där. Men sen efter det är det ju resa som ger mig inspiration.
Är det någonting från USA, alltså någonting med hamburgeriet liksom, som du fick någon så här aha-upplevelse i USA-resan? Alltså var det någonting som du inte visste innan som du säger, fuck, det här är ju faktiskt en grej som jag missat? Eller kunde du allt?
Ja, nej, men när jag kom till USA så, jag menar, vi var ju så här kaxiga och sa att vi gjorde Sveriges bästa burgare och skapade burgartrenden i Sverige. Men då grillade vi burgare. Men det visade sig att i USA så då halstrar man ju alla burgare i sitt eget fett. Vilket har sina fördelar i och med att köttsafter och fett släpper och bildar karamell på burgaren. Det kommer tillbaka till burgaren istället för att den rinner igenom grillen. Liksom. Så det är någonting vi gör efter det.
Men ska den vara lite röd då inuti, tänker du? Eller när du halstrar den? Eller ska den gå långsamt?
Det får ju inte det enligt svensk livsmedelslagstiftning. Servera en hamburgare röd.
Men råbiff går bra. Alltså, förklara skillnaden då. Du kan ju servera en råbiff, men du får inte göra en hamburgare då. För det är olika.
Du servera råbiff idag så är det ju hela muskler. Som ska då enligt hälsan då doppas i kokande vatten, skära bort yttre delen och sen så får du servera råbiff av det där. Så det gör vi ju.
Say no more. Mm. Jag älskar råbiff.
Jag älskar råbiff. Ja.
2018 så startade du tillsammans med din bror Ludvig en hamburgerbar vid namn Djureskog. Det är nog ingen som har missat.
Djureskogs,
precis. Jag har faktiskt S här i Djureskogs.
Ja, nej, men jag jobbade ju som sagt med McDonald's där och gjorde världens bästa burgare. Och vi tänkte väl att vi skulle... Brorsan var ju då... Han jobbade i 7 år på Operakällan och avslutade som källarmästare och vice vd. Men han drömde väl om att göra någonting med mig. Och då tänkte jag så här, fan, kanske skulle... Nu när man... Utan att man ville det så kallade man alla mig hamburgerkungen. Liksom. Kanske man skulle göra någonting med brorsan. Så då vi gick ju och drömde om att typ Flippin var ju här. Men att vi skulle göra våran tolkning av en häftig hamburgerupplevelse. Och så skulle han driva det. Men då kom det in 2 killar från fastighetsvärlden. Och de ville bygga en kedja. En fastfoodkedja. Make it big. Och jag kommer aldrig glömma att jag var jätterädd. Alltså jag var så rädd, så jag tackade nej.
Men förlåt, får jag bara fråga, det var absolut inte så när du jobbade med samarbetet med Donken då? Det var inte så att du hade det i baktanken att det kanske ska rulla ut en kedja, utan det kom senare?
Ja, nej, men sen är ena killen där är otroligt karismatisk och en riktig vinnarskalle. Han är helt fantastisk, Oliver. Och så han tjatade in mig på det här och det som är mina farhågor med Djureskogs, det är att det står Djureskog på dörren och alla förknippar. Är det en dålig upplevelse? För att du kommer så långt ifrån produkten. Och det är... Idag serverar vi ungefär 2 miljoner burgare. Vi är 14 restauranger idag och serverar 2 miljoner burgare om året. Det är klart att några kommer vara besvikna. Det finns ingen restaurang som inte har lite besvikna gäster.
Jag gick in på Facebook och kollade. Och det är ju mycket high and low då när det gäller Djureskogs. Mm. Alltså några... Nu är det väldigt lätt liksom att antingen så älskar man eller så hatar man, så att det blir polariserat. Men går du in och läser lite grann och försöker så här, det här verkar inte stämma, men det här stämmer, där måste vi liksom stödja upp?
Ja, problemet är vi, när vi öppnade första stället och det stod, jag hade gjort det här tv-programmet som var älskat. Så trodde väl folk att det skulle komma änglar i både munnen, öronen och senare i rumpan när man skulle sätta tänderna i den här. Medan jag ville ju göra det jag inte kunde göra på McDonald's. Det vill säga ha ett annat typ av bröd och jobba med färskt kött och göra smashburger på riktigt. Och jag menar, för de pengarna du betalar på Jureskogs med den kvaliteten och jämför det med Max, McDonald's och Burger King, det är de vi vill bli jämförda med. Och problemet vi har haft i städerna är ju att det finns så himla sexiga burgarrestauranger som är mer en restaurangupplevelse som då man vill gärna jämföra oss med. Vi har inte en chans mot det. Så det har ju inte gått så jättebra i städerna. Men det är ju succé längs vägarna. Och det har varit tufft. Covid kom och det var ju allt annat än lätt att driva och trycka på den där det vi skulle göra. Men nu tycker jag att vi så mycket bra recensioner som vi har fått på sista tiden och hejarop från svenska, speciellt från april, maj, juni, så äntligen känns det bra. Och nu händer ju någonting för Jureskogs som kommer vara, tror jag, livsavgörande för kedjan. Och det är att vi vann den offentliga upphandlingen på Terminal 5. Så den nya hangaren på 11 000 kvadratmeter som byggs och ska öppnas här under hösten, så kommer du in i securityn, du går mot taxfreen och sen är det flaskhals rakt mot Jureskogs som är då Arlandas största restaurang genom tiderna.
Härligt.
Och då är det 14-18 miljoner människor som kommer se det där varumärket och förhoppningsvis våga sig in och testa och bilda sin uppfattning. Jag tror att det kommer vara jättebra för vårt varumärke.
Grattis, det låter ju toppen.
Ja, det ska bli jätteroligt. Det är en så rolig höst med det som jag kommer vara sjukt stolt över såklart. Men sen så öppnar vi då som du kanske kommer till då.
Nu landar vi vid Rolfshav. Berätta, ska ni knycka kunderna från min favorit här, Lennart Robror, fisk?
Ja, men det är tamfan med helt sjukt den här gången också. För när vi öppnade AG... Så återigen, jag tittar inte på trender. Jag följer ingenting. Utan det öppnar från mitt intresse. Och när vi då, i april förra året, så var vi i San Francisco. Vi åker ofta till San Francisco och Napa Valley för att göra ett vin. Och jag gör även ett gästspel. Så nu ska vi åka nästa vecka till San Francisco igen. Och då ska vi ta med oss chefen för Rolfshav som ska få uppleva då det jag ska prata om för att han ska få rätt feeling. Och så ska vi blanda vin och sen kommer jag åka tillbaka 20-25 med min köksmästare på AG för att göra mitt årliga gästspel. Jag älskar det och där borta, det är det mest njutbara som finns och det är så trevliga människor och allting. Men vi går tillbaka till april 2022 när vi skulle åka över och blanda vin, jag och min kompanjon. Och då hade vi precis fått förfrågan igen och min kompanjon tryckte på om den här lokalen. Så vitt jag vet så låg en damklädesbutik där under alla år som heter Yllet. Och det ligger i samma hus som Rollkök. Och vi har fått den här förfrågan i säkert 8 år från hyresvärden sen de inte fanns längre. Att ska ni inte ta den här och göra någonting någonting med? Och jag har alltid varit lite så här nervös på Rollkök, det är en institution. Varför ska vi förstöra den liksom? Och vad ska vi göra? Det måste komma inifrån. I alla ära till min kompanjon, för han är helt magisk. Men det kommer, visionen är oftast jag.
Kan man gå mellan lokalerna eller måste man gå ut liksom? Eller är de så nära? Eller?
Är man en bra spender så kommer du kunna bli inslussad till Rollkök. För att du går igenom vårt kök. Så det är egentligen olagligt. Så officiellt nej. Absolut, det kommer inte hända. Men då kommer jag ihåg att vi hade pratat om det här stället. Det här var första gången efter covid som vi var tillbaka i San Francisco. Och jag är ju precis tvärtom mot den vanliga svensken, tror jag. När jag åker till en stad så vill jag ju uppleva ställen som har legat där längst. Jag gillar inte att gå och se den nyaste, trendigaste. Utan jag vill se vad som har legat där och varför det har lyckats så många år. Och då är det här Swan's Oyster Depot. Och det visar sig vara då lika legendariskt. Det finns 3 legendariska restauranger i USA. Det är Peter Luger Steakhouse i Brooklyn. Och det är Joe's Stone Crab i Florida. och sen är det Swans Oyster Depot i San Francisco. Och det är ett hål i väggen. Och jag kommer ihåg att vi stod där, vi var lätt bakfulla. Vi skulle åka hem precis efter. Och mätta efter den här veckan, för det blir väldigt mycket mat och vinbesök och sena middagar. Och man var lite bara... Pff. Men tänkte vi, fan det blir gott med fisk och skaldjur, så vi åker till det här. Och så stod vi där utanför 10:30, öppnade de på, det var en lördag vi skulle åka hem. Och hon var 10:40. Hon var 10:45 och jag går fram och jag hatar köer, så jag undrar vad fan de håller på med. Då stod de och fikade där inne. Och så bildades det världens kö. Och sen så öppnar de upp. Och sen följer jag pladask. Jag har varit så kär i det här stället och är kär i det här stället. Det öppnade 1912 av en dansk fiskarfamilj. Och så 46 så stod det över en kille som heter Salvatore och en tjej som heter Pat som hade blivit kär under kriget. Och så tog de över där. Och sen 1946 så är det ägt av den familjen. Och idag är det deras tre söner som är mellan 70 och 80 år som står för rodret där. Och det är deras ingifta, kusiner, det är familjen. Och så står de och bara häller iskall öl, enkla glasviner och så öppnar färska, härliga skaldjur. Och jag bara, fan det här, det ser exakt ut så här. Vi skulle kunna göra det här i den där lokalen. Och vi där, den, normalt när man flyger hem så vill man sova och
satt och skissade
och vad det skulle heta och allting. Och så börjar det där. Och så drog vi igång. Och sen så har det ju varit världens grej med att Jonas Bolin inte jobbar längre efter Aira.
Ja, han är för gammal höll jag på att säga.
Nej, men han vill inte göra något efter Aira. Och,
är det något speciellt just med Aira? Eller var det
avstånd? Han har gått i pension tycker jag. Ja. Och sen så då är det hans under, som alltid var hans underarkitekter, Dinell Johansson, som har varit med och hjälpt. Gjort rollkök och våra kötthandlare och bra kompisar. Så de startar och gör en arkitektskiss. Men det här är ju stora självan att göra rollköks lilla syster. Mm. Så det kommer inte ut någonting liksom. Och sen så är det då Vretblad som skulle göra loggan. Han har gjort då både rollkökloggan, AG-loggan, djurskogsloggan. Och
det är ju en fisk på rollkök, ja. Det är ganska roligt.
Ja, mm. Och då så... Namn, vi hade något amerikanskt namn, vi skulle kalla det Seafood Depot. Och han bara såg det, aldrig i livet, det kommer inte jag ställa upp på. Så han hjälpte oss att komma in på Rolfs hav och utnyttja Rolfs i det här. Och just att det är hav och tre bokstäver i kök. Och det synergin är för bra för att inte ta det. Och då sa han ju också att Jonas Bolin måste vara inblandad i det här. Annars, det kommer inte gå annars. Det här är ju Stockholms förmodligen mest klassiska restaurang och IQ-märkt och ett statement. Jag menar, Nationalmuseum när de hade en stor utställning som hette 1989, då hade Rollkök en egen vägg med att det är liksom så stort är arkitekturen kring Rollkök att det liksom hamnar på museum när det är liksom det är en Rollkök är en ikon. Så nu har vi landat i att det blir Östersjögrönt. Och det kommer vara hummer-romsrött. Det är våra färger.
Ja. Så när Telia-orange tänker jag på. Är det långt därifrån? Eller Televerkets orangea färg?
Nej, ja, lite rödare är det. Så vi kommer ha neonskylt ute. När du kommer in så kommer du också... Fönstret kommer vara fyllt med fisk och skaldjur som du kan köpa hem. Får se om vi börjar med det. Det beror på hur mycket att göra. Och så kommer du in och då är det en vägg med rollkökslänga med då Kjellmos stol som gjordes 1989 för rollkök i rött då. Mm. Och så är det då den här rollköklängan, pratar jag om fasta bord med ilexskivor för att göra borden större. Och där kommer det då vara aluminium med alltså en konstnär som har gjort en fisk graverat in i olika fiskar. Och sen så är det då huvudpjäsen som du kommer längre in. Och då är det 18 platser tror jag vi får plats kring baren. Och sen kommer vi ha 4 bord. Varav 2 är i ett rum som du går och drar igen. Och göra en chambre separé.
Kommer du ha duo-toa?
Nej, det är, utan vi kommer, idag när man bygger nytt så är det ju alltid handikappanpassat. Så vi kommer ha en handikapptoa och sen en vanlig toa, men det kommer bli skitsnyggt.
Jag ska bara säga att de som inte förstår så är det så att rollkök har väl sen, är det sen dag ett eller kom det senare?
Så nej, så... nej det är det. När man gjorde rollkök så var det enligt reglementet, den storleken på restaurang så ska det finnas två toaletter. Och då var det ingen... Då gjorde man två toaletter bredvid varandra och det är ju...
Ni löste uppgiften?
Det är för mig. Så ja. det var jävligt roligt och busigt.
Det är, jag tror att det är den enda toaletten i hela Stockholm som har två toalett...
Stolar bredvid varandra. Ja, jag tror det. Och sen så... Ja, nej men så det kommer inte vara någon genimatlagning. Det kommer vara busenkelt, färska skaldjur, fisk i...
Lobster roll.
Kommer definitivt finnas, det kommer vara en levande meny. Vi kommer ha clam chowders, alltså serverat i bröd. Vi kommer också ha toasters på varje bord. Och det blev en slump. Mange, vi gör ju, skulle jag säga, Stockholms godaste restaurangbröd. Vi gör ungefär 500 bullar om dagen när vi har öppet lunch. Och Mange, som är då köksmästare och idag källarmästare på rollkökarna, har jobbat där i över 15 år. Han sa att jag gör inte en jävla bulle till, det ska du veta. Så då bara, vad är det godaste till skaldjur? Det är rostat bröd. Så då kommer vi ha rostat bröd som man rostar själv i vid sin plats.
Det är en trend, fast det är inte en trend kanske, för det är någonting du vill liksom.
Jag har aldrig sett det någonstans. Ja. Utan, så det är framdraget...
Det kommer bli en trend.
Ja, framdraget el till varje... plats, så får vi se hur det här kommer att funka rent tekniskt.
Jag tänker så här,
tekniskt.
Fondygryta är ju jobbigt liksom, men det här känns som en lagom nivå.
Men förstår du doften, liksom det här fisk och skaldjur tillsammans med det här rostade brödet, det kommer ju, folk kommer ju bli hungriga när de sitter där inne.
Genialt. Jag älskar ju när man går på krogen och det finns någonting som man inte vet om innan, alltså någonting man inte förväntar sig, för det tyder ju på att någon har brainstormat eller haft en idé liksom. Kul, låter ju jättespännande. I bästa fall, när är det premiär?
Min kompanjon, vi hade ett stort möte igår, han säger att vi öppnar 15 september. Och då öppnar vi nog med någon slags family and friends grej på något sätt. Vi måste ju nog testa det där maskineriet. Temat för Rolls hav ska vara, jag skriver visionen och det är det första jag skriver med. Det ska vara kul och sen kul, det är det enda. Och att man ska ha, att vi ska liksom ha lite amerikansk servering där man ser gäster och att det ska vara stökigt som fan.
Det känns som att det blir succé. Det är inte så svårt att räkna ut. Men,
Jag hoppas det. Och jag vill ju, mitt mål med det där, det är att jag också, precis som bröderna i San Francisco, jag ska stå där när jag är 70-80 och hälla lite för stora dry martinis och iskall champagne och dra rövar historier. Det är vad jag drömmer. Jag vill, det där är min pension. Det är därför vi öppnar.
Härligt. Lite covid har du tagit upp då och då, och jag tänker så här, hur mår krog Stockholm just nu? Alltså det var covid, så blev det bättre. Så kom elpriserna och kriget och allting liksom. Nu har vi slutet på augusti 2023.
Mm.
Det är tufft för en del och det går ganska bra för en del, så tolkar jag det.
Ja, nej, men jag skulle vilja säga att det är många som har fått tugga bult, konkurser. Du vet, man fick ju låna skattepengar av varandra, och restaurangbranschen här innan sommaren var fortfarande 1,3 miljarder pengar som man fortfarande lånar av sig själv i skattepengar som ska tillbaka. Och då är det ränta på ränta på ränta. Så det är ju... Jag tror i vår här så gick fortfarande folk, även om det började snackas om dåliga tider, så gick restaurang generellt jättebra. Det ska bli jättespännande att se om, just nu så mina krogar är fullt som vanligt, vi märker ingenting. Men jag ser ju på stan att det är lite sämre att göra. Och vi får väl se vad som händer här under hösten, vad det verkar. För förr eller senare kommer krisen till restaurangbranschen också. Så kommer det vara.
Och vad är din lärdom? Alltså så här, jag tolkar det som att om du har mindre pengar och går mer sällan på restaurang, så kanske du väljer Sturehov eller Risch eller Rolfsköka, så du väljer lite säkra kort de gångerna du går ut eller
ja, men jag har ju upplevt några kriser, till exempel 08, och då var ju vi supertrendiga, så vi ökade ju i den krisen. Jag tror att det är väldigt, det är ingen som kommer sova gott om nätterna om det brakar, men har du en restauranger som har ett namn, så tror jag att som precis som du inseminerar där, att man väljer hellre säkra kort istället för en nyöppnad i krogen. Tyvärr så tror jag att det är så. Och till min fördel så har jag restauranger med som är välrenommerade.
Favoritkrogar i Stockholm? Har du någon uppdatering eller hinner du gå på någon favorit?
Ja, återigen så är jag ju väldigt dålig att gå på nya häftiga krogar. Jag kan säga att Vedomsfisk kommer alltid få mellan 2 och 4 besök av mig varje år. Älskar att äta den där frikassén med en halv liter champagnesås. Det är så jävla gott så att det inte...
En skvätt grädde.
En skvätt nedkokt grädde. Reducerat. Sen älskar jag Operabaren.
Operabaren.
Jag älskar Operabaren. Sen skulle jag ju vilja säga Sturehof, men jag har inte riktigt hittat nya Sturehof. Det känns som att det är fortfarande lite byggnadsplats där. Jag kommer, eftersom jag har jobbat där, min karriär startade på Gondolen, så ska det bli spännande nu när PG slår upp portarna här, som man säger, i oktober. Det ska bli kul att se vad han gör av det där, om det är någon ny krog som jag är sugen på att testa. Sen runt hörnet här tycker jag det är också välbesökt för mig. Sushi Shoe. Jag njuter varenda sekund jag sitter där. Blir inte godare än så. Sen är jag ganska stor, så jag brukar alltid ha bokat ett bord till när jag går därifrån.
Jag har hört många som säger just Sushi Shoe där, att det är liksom, antingen så tar man liksom en stödkorv innan. Liksom,
jag vill gå från hungrig till någorlunda mätt där. För jag vill äta den här råa grejerna först, och sen så går jag och käkar en entrecote på Sturehof kanske, eller något sånt efter. Men jag älskar Sushi Shoe.
En stjärna har de, va?
En stjärna. Vad är det mer som jag trivs bra på?
Har du provat Solen?
Nej, det står på min lista. Jag skulle ha kommit på inbjudning, men jag kunde inte. Och Albin och Adam är ju verkligen helt fantastiska. Och den energin de har och vågar öppna Solen, det är hatten av. Solen ska jag verkligen besöka snart. Mm. Men som sagt, trender är inte min grej. Så jag vet inte riktigt vad det nya heter. Jag har alltid gillat Mattias Dahlgrens mat och ser fram emot jättemycket. Ja. Lennart och Bror öppnar ju, det är nya trenden, öppna havsställen, och nu ska även Mattias Dahlgren då öppna Seafood Grill, tror jag heter.
Någonting annat, jag kommer inte ihåg, Seafood, men inte grill, någonting åt
det. Men det som är så coolt, eller coolt, och det är någonting vi också pratar väldigt om, mycket om, och det är en trend, det är att man... skriver att vi kan inte lösa vegan och vegetarians mat. Så han går från vegankrog till att skriva det i... Och jag tycker det är någonstans... Det låter ju hemskt att säga, men går du på en vegankrog så kan inte jag få en köttbit. Och vi kan inte... Alltså man har en viss kapacitet att göra saker och ting på en restaurang. Och det är ju att säga nej till gäster, för någon kanske är vegetarisk. Vi kommer att servera vegetariskt mat, men man får gilla det vi kan servera. För vi kan inte, jag citerar White Heat, som är fortfarande den coolaste kokboken någonsin, och han säger rakt upp: "What do you think? Do you think we pull rabbits out of a fucking hat?" Det går liksom inte, vi kan inte tillgodose alla behov. Det är helt omöjligt, speciellt inte på Lilla Rolfs hav. Det kommer vi inte kunna göra. Utan det får bli det blir om man är vegan.
Det kanske går lite åt det hållet.
Men det är ju det senaste trenden i New York. Det är att de skriver ut: vegan är inte välkomna, för att vi kan inte lösa det.
Du, jag är jättenöjd, men känner du att vi har missat någonting? Är det någonting som du känner att du vill lägga till eller prata om? Eller
jag känner mig att vi har pratat ordentligt. Jag känner mig jättenöjd, och tack för att jag har fått prata till punkt. Det är inte ofta man får göra det.
Ja, men jag är snäll ibland. Tack snälla för att du kom hit.
Tack.
Tystnad, tagning.
Varsågod.
Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se.
Tack så mycket. Där satt den.